Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Hej, det här är Kristoffer och du lyssnar på den korta versionen av intervjun. Trevlig lyssning!
Jag vill helst inte synas. Det låter jätteparadoxalt med tanke på det jag jobbar med. Kanske hänger ihop med det. Jag har inte speglat mig själv på 10 år. Mm. Jag står inte ut. Så det är väl liksom...
Men du kan visa din penis för mig ändå.
om jag fick bestämma hade det varit en vägg mellan oss nu. Jag vill inte att du ska se mitt ansikte ens.
Okay.
Nej.
Visst, Fredrik Wikingsson är programledare, poddare, produktionsbolagsdelägare och numera också trefaldig biofilmsregissör. Men det är inte oviktigt att han också varit ett fyrtorn, en pionjär och en vägvisare in i mediebranschen för en växande skara personligheter. Gör den insikten något med honom att han varit viktig för många av oss? Dessutom, varför nya filmen Den sista resan om och med Lars och Filip Hammar både kan få betyget minus och 5+. Här är Fredrik Wikingsson i Värvet. Ett avsnitt 615. Dragning med 27 trailers hade du sett idag.
Ja.
Varav era var en. Hur stod det ens sig?
Jag tyckte alltså trailermässigt är vi inte uträknade.
Nej.
För våren. Nej. För då kan jag ändå känna kring vissa okej. Men alltså, vem fan är jag också? Det är liksom så här, om någon ägnar massa du vet, 3 år att göra någon jävla dokumentär och, eller spelfilm och så, ja, man blir jävligt odömmande när man sitter där.
Men du har ju sett många trailers dock.
Ja,
så den konstformen kan du
bedöma. Ja, jag vet ju alltid när jag går på bio med mina barn så kommer det ju ibland, nu börjar de bli så stora så man kan se riktiga filmer. Och då alltid när det är trailer så säger jag till dem att vi ska säga pepp eller depp efter varje trailer. För man, så här, man känner ju så. Antingen känner man pepp eller så känner man depp. Mm. Och så jag tänker skitmycket på det. Och det är paketering och det är storytelling och alltihopa. Så att, det vore ju för jävligt om man gjorde en trailer som var värdelös själv. Men som sagt, trailern är med.
Ja, jag förstår. Du är 12 år i frihet. Har du haft från Värvet?
Ja.
Hur har du haft det sen sist?
Jag var ganska tidig bland gästerna.
Ja, det får man säga. 12.
Var nummer 12? Ja. Nummer 12. Ja.
Den bakvända eran, när min mick var vänd bak och fram. Så att det var extremt så.
Muffligt ljud.
Ja, jag fattar. Jag har haft det ganska bra, tycker jag.
Ja.
Ja, hur har du haft det?
Jag har haft mina ups and downs, Fredrik.
Ja. Mm. Jag kan tänka mig det. Men vem har inte det? Men, jag har fan inget att klaga på ändå. Så att det är 3+.
Jag har haft det jättebra. Mm. Jag mår väldigt bra. Och vet du vad jag håller på med mycket nu som jag tänker ska komma provocera arslet av dig?
Mm, kul.
Det är mycket personlig utveckling nu.
Jaha. Ja, men det är verkligen såna tider ju. Mm. Jag tänkte på sista avsnittet av Mad Men häromdagen. Jag vet inte varför. Det var någon som någon messade mig. Fan, John Hamm var bara 35 när han gjorde Mad Men. Vad sjukt. Ja, det är lite sjukt. Men hans karaktär är väl typ det. Han är småbarn liksom. Mm. Men det finns ju alltid såna ålders liksom fängs. Alfons Åbergs pappa är vad det nu är, blablabla, bla, 37. Ja. Mm. Humphrey Bogart var typ 21 när han gjorde Casablanca. Inte riktigt, men du vet så. Men då i sista avsnittet så är han ju på någon jävla retreat och det är liksom, och han sitter, alla sitter i lotusställning och liksom så här, det gäller att hitta ny efter 60-talets galenskaper. Nu måste vi liksom komma till botten med alltihopa. Och så ser han, det han ser i det är en Coca-Cola-reklam, vilket ju är något kul, att han förvandlar andligheten till liksom det mest kommersiella man kan föreställa sig. Men det känns som cykliskt är vi i 1971 igen kanske. Det är enormt mycket self-help nu känns det som.
Mm.
Men, och du har fallit lite för det.
Fallit. Men ja, jag har väl intresserat mig för det. Men det är mycket, alltså det är mycket grejer som jag tänker du... Eller jag vet inte riktigt varför jag skulle ha någon tanke kring vad du står i det. Mm. Men det bara känns som att, alltså det finns ju väldigt mycket med Los Angeles som jag tänker mig att du tycker om.
Mm.
Men den där neo-hippie-grejen, det är inte riktigt din bandvagn.
Jag tror nog att det hela tiden finns kanske 10 pers i varje land som är bra på att hjälpa folk med sånt. Och så finns det väldigt många som inte är så bra, men som lurar folk. Om det är liksom, men du vet, jag står på gymmet och så ser jag någon liksom, Nyhetsmorgon har någon slags liksom, ja, men 14 minuter om kristaller som liksom, och så står det väl i grafiken att det är liksom lite ifrågasatt. Jo, men det är fortfarande 14 minuter ni gör om det då. Vad kan det komma ur ett sånt samtal om stenar? Alltså då är jag extremt liksom anti sånt på ett sätt som kanske är begränsande för mig, min utveckling också. Men jag tänker att det är så mycket människor som bara... Jag menar, jag inte vet, jag 1971 satte väl inte på elskåp posters för selfhjälp gurus. Jag säger inte att det behöver vara dåligt. Det finns väl alla vill väl nå ut på alla sina tänkbara sätt, men ja, det är så jävla mycket skit bara. Man nås ju mycket mer av det nu också eftersom algoritmerna ibland kan få för, i och med att jag har hate-watchat en del sånt, så tror ju algoritmerna att jag är målgrupp. Så jag ser jättemycket av det och tänker, herregud, folk är helt gisslan av det här. Hamnar inte där.
Nej, jag är där.
Ja, är du det?
Ja, det är mycket breathwork nu och
Ja. Jag vet, Ruben Salmander var med i All mot all och berättade att han har en podd om andning.
Ja, ja. Men
är den bra?
Hans podd vet jag inte, men att andas
kan man göra.
Ja, men vilka alltså det, om folk visste vad man kan göra med andningen då. För det som är mäktigt är ju att du kan ju, alltså samtidigt som vi har den här svamptrenden och allt det där som pågår. Mm. Ja, det kan i och för sig vara intressant. Är det någonting som intresserar
här? Lockar mig jättemycket.
Ja, det gör det. Mm. Det kan du uppnå med andning också.
Det, vet du vad, men det är också cykliskt. Jag pratade om 1971 förut, men ibland så ser jag om Woodstock-dokumentären. Mm. Och det är 2 år tidigare, men det är samma era ändå. Och då är det ju massa workshops som pågår, förutom att band spelar och att folk festar och föder barn även och dör till och med. Det var väl dödsfall också. Men då är det just en guru som sitter liksom på något fält där och pratar om breathwork. Mm. Och så sitter folk och lär sig då att andas. You can reach the same high you do with drugs. Du vet, by breathing. Och så sitter han där och så andas de snabbt och långsamt. Så att det är också, för att det är mycket psykedelia nu som man kan hjälpa sig med, även om det är finare paketerat än på Woodstock, så finns det en parallell rörelse nu då förstås som är fri från substanser och som handlar om andning. Så det är fan vad intressant. Mm. Ja.
Och anledningen till att det överhuvudtaget finns är tydligen War on Drugs. Att det var någon som höll på att forska på LSD men som helt plötsligt inte hade någonting att forska på längre.
Jag trodde det var bandet War on Drugs. Så helvete vilket inflytande de har. Ja. Folk skickar playlist till mig hela tiden med War on Drugs. Jag orkar inte riktigt genom chansen.
Nej.
Så att jag tänkte nu, men okej, det var inte anledningen då.
Nej, utan att det var någon som ville fortsätta forska och kom på det här på något sätt. Heliotropisk andning kanske det heter. Nu vet jag inte riktigt ens hur vi hamnade här. Jag vill ju tillbaka egentligen till att vara på prästturné som ju du är en resultat av nu.
Ja, den är inte riktigt, alltså det är till och från, det är också mycket annat skit som pågår. Det är inte så att jag är liksom springer härifrån till någon ny intervju. Det är liksom relativt lugnet före stormen.
Ja, men det kommer ju snart.
Ja, och det får man ju vara tacksam för, inser när jag ser de här 27 trailersen, att det är inte säkert att alla de där människorna får sitta hos dig eller vara med i liksom tv-program och liksom marknadsföra sig, så det är ju, det kan man inte ta för givet. Jag får vara tacksam att du tar emot mig, Kristoffer.
Ja, men du är välkommen när du vill.
Ja.
Och hur blev filmen då?
Ja, du. Jag är så jävla, har ångest inför det som du säkert, du känner ju mig. Jag har väl aldrig suttit och sagt att jag är nöjd med någonting, tror jag. Mm. Så jag vill inte bäsa den för 5 öre egentligen, men det är bara det att man alltså jag tänker så här, jag har åtminstone inte sett en sån film riktigt. Det är inte så att vi har gjort, man tänker, det finns många olika sätt att angripa den frågan. Jag skulle kunna sätta ett betyg 1-5. Jag skulle kunna skriva en minusrecension av den som jag tror på. Jag skulle kunna skriva en 5+-recension av den som jag också tror på. För att jag vet så allt om hela processen, och processen är helt ointressant för folk ju. Det är bara resultatet som är intressant. Men för mig finns det ju ett mått av, har vi gjort vad vi har kunnat med den här idén? Har vi gjort den så egensinnig vi kan men ändå tillgänglig? Ja, det tror jag nog ändå. Finns det mycket känslor i den här? Ja, det tror jag nog också att det gör. Mm. Blir det internt att det handlar om Filip och hans pappa? Ja, jag tror att det är allmängiltigt. Alla kan känna ångest för att föräldrar blir äldre. Och det behöver inte bara vara deppet för vi gör en härlig roll. Jag tycker att vi har liksom tänkt på mycket. Sen vill man ju inte göra något jävla film i ett laboratorium heller och bara fylla i massa staplar. Det handlar inte om det, men jag kan ju fortfarande bli väldigt rörd av att tänka på den bara. Men då tror jag ju att det inte bara har att göra med att jag känner Lars och är gripen av hans öde. Jag tycker att man känner igen oss i den, men vi, samtidigt så är det ju också en annan fas för oss och ett annat liksom allvar kanske, utan att det blir liksom tråkigt, tror jag. Fy fan vad dålig jag är på att prata om det på det sättet liksom. Jag vet, jag hör ju folk som sitter i såna här och bara öser kärlek över sig själva. Och det är väl nästan avundsvärt, men jag begriper inte.
Varför kan du inte bara skärpa dig? Det är din 55:e pressturné. Säg massa bra grejer bara. Och håller käften sen.
Jo, men det kan vi göra när jag sitter med liksom någon kvällstidning sen. Nu sitter jag här med dig, du känner ju mig. Jag kan liksom inte sitta här och häva ur med floskler.
Nej,
liksom.
Nej. Okay.
Jag tar det här på lite större allvar än så. Mm. Liksom. Men jag, ja, vad fan ska jag säga? Det är inte så kul för folk att höra mig sitta och vältra med min egen ångest över det här. Men jag är skitglad över att vi har gjort filmen. Och jag tycker att det är ingen biopic om någon lärare. Men samtidigt är det ju också något vackert, tycker jag, i att det blir någonstans också en hyllning till just Lars som ägnade 40 år av sitt liv åt att vara lärare. Mm. Och det är något sorgligt i att han har berättat att han, hans skröplighet nu har en sån ångest för att han vill helst inte visa sig på stan. För att eleverna minns ju inte honom som skröplig. Mm. De minns ju honom när han steppade på katedern. Och det vill han förbli för folk. Och där finns det ju också någon slags parallell med hur man ser på sina föräldrar. Man vill ju, på samma sätt som man kanske liksom, man får en chock när man är på något varuhus och ser sig själv i spegeln och inte hinner ställa om ögonen så som man vill ställa om dem. Ja, det är så jag ser ut. Helvete. På samma sätt som man filtrerar sitt eget utseende så filtrerar man sina föräldrars varande på något sätt. De ska vara de har varit. Och det är ganska smärtsamt att inse att de inte är det. Och det handlar filmen om. Och det tycker jag vi ändå tar upp på ett sätt som känns allmängiltigt. Och att det är en härlig roadtrip. Och att vi ändå, det är en liksom gullig bil.
Ja. Ja, men, för jag blir också lite nyfiken på den. Det är ju en film om att liksom vara far / son. Mm. Liksom, alltså, fick det dig i någon riktning att förändra din relation till din egen pappa eller något?
Ja, men jag har haft tur, för jag hade min pappa inte bott i Stockholm nu, som gör att jag träffar honom 3 gånger i veckan. Mm. Han bor ju 3 kvarter bort. Så hade jag garanterat liksom börjat flaxa hem till Trollhättan eller i Sundsvall eller vad han nu hade bott om han och mamma inte hade flyttat till Stockholm. Så att, men jag tänker, du vet, så här, det är liksom ta i träläge hela tiden på ett annat sätt. Att liksom, när jag pratar om dem, att de är så liksom klara i skallen och så med i matchen och liksom kroppsligt bra. Det är alltid ta i träläge nu. Mm. Och det kanske jag har blivit lite mer liksom, vad ska man säga, öppen för.
Vad gör du och din farsa? Ni kollar på fotboll med coola mediebögar.
Jag har gjort en gång, okay. Typ, ja. Nej, vi gör, alltså det blir ju, vad fan gör vi? Nej, det finns inget kul att berätta om det. Jag önskar att vi gjorde lite, men morsan och han gör verkligen så här. De är Stockholm nybörjare på ett härligt sätt. Idag var vi på Dramaten. Du vet så här, och nu ska vi ut och kolla på den här Mall of Scandinavia. De är så jävla liksom. Och mina barn sitter bara och garvar. De tar ju hela Stockholm för givet. Det är bara som en lekplats för dem. Mm. Så de tycker liksom att farmar. De åker till Mall of Scandinavia idag, så sitter de och fnissar åt det. Men för mina föräldrar är det som att vara på safari liksom. Så de har ju fått en nytändning, så att som det, ja, mina föräldrar är ju inte i det som Philips pappa har varit i. Så därför så det har gett också mig lite, jag är kanske lite där Philip var innan resan började. Jag kanske liksom också idealiserar dem en massa och tänker att de inte är så skröpliga.
Mm. För jag tänker mig också att det är en film om att bli gammal eller att åldras. Mm. Och inte bara då Lars Hammar utan även ni på något sätt. Hur har du det med det där?
Ja, men det är nog inte så bra med det, men samtidigt är också så här, det är, jag vet inte hur bra jag är på att jag har gått för lite self-help kanske för att prata om det på ett liksom genomtänkt sätt, utan det blir mer bara svepande och liksom openetrativt kanske, men det är också för att man, säger man en gång i något sammanhang att man mår piss av att fylla 50, då får man så frågan om det så jävla ofta, det blir som ett också. Jag har tänkt på det mycket mer därför att man råkar säga det i något sammanhang och därför tas det upp hela tiden. Så blir jag, alltså jag undrar om jag aldrig hade pratat om det. De flesta människor köttar väl bara på. Liksom. Mm. Och det gör väl jag också till stora delar. Men liksom, och jag menar, jag tar i trä, känner ju inte av något krämpare. Jag känner mig liksom starkare och klarare. Och allt, så här, jag känner mig inte hämmad av det. Det är ju för mig då på riktigt bara ett nummer. Mm. Men herregud, nummer har symbolvärden ju. Jo. Det är liksom inte klokt att man har föräldrar som har ett barn som är 50. Det är inte klokt. Jag vill be om ursäkt till dem när jag träffar dem ibland. Här står jag. Jag ska inte vara 50. Jag ska vara 17 kanske. Mm. Och ni ska väl inte vara riktigt så gamla som ni är heller. Ni ska vara 44 typ. Mm. Ja, men det är lite det filmen handlar om också. Man vill till glansdagarna hela tiden. Sen fattar man att man är ju mitt i glansdagar med sina egna barn. Om man har tur och sådana liksom. Men man vill ha dubbla glansdagar. Mm. Man är omättlig.
Alltså, det är ju extremt många i ens vänskapskrets som har tagit bort åldern på Facebook. Nu är väl du inte där.
Nej.
Men du vet,
man
kan ha sin födelsedag men inte sitt födelseår.
Undrar vad snitt, alltså på samma sätt som det finns siffror på att den 13 januari eller 12 så hoppar folk av sina nyårslöften, det är quitter day liksom. Mm. Vad är quitter age på Facebook? Vad är snittåldern för när folk, är det 49 då?
Ja, 41 skulle jag säga.
41 kanske.
Sen vill man bara, eller ja. jag har ingen aning.
Och det förändras i och med att det är så många unga människor är inte på Facebook då, så det förändras det väl därav också. Mm. Kanske. Ja, intressant. Nej, men visst.
Det är säkert en googling bort.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Komplicerad googling, men kanske. Average age.
Where you hide the
hide
age.
Your age on Facebook. Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Jag vet inte om vi kommer i mål med det här. Men nu är det då 16 år för oss båda till folkpensionen. Mm. Det är ju inte 65 längre.
Nej.
Så det blir lite orent. Mm. Men 16 år.
Mm.
Och jag tänker mig svårt att till exempel hinna bli läkare.
Mm, jag vet, men det har jag nog förlikat mig med den sortens liksom... Det finns inte så många sliding doors för mig. Jag har inte FOMO riktigt heller för liksom så här, generellt har jag inte det. Om jag är utomlands och så händer något kul i Stockholm, så låt det hända då. Eller om jag liksom missar någon fest, så här, ha så jävla kul då. Jag har det väl bra här, under korkeken. Liksom. Mm. Och på samma sätt så känner jag väl heller inte att, så här, åh, tänk om jag ändå hade valt... Jag gick ändå natur, jag kom in på KTH, vad hade hänt då? Jag kunde inte bry mig mindre, det är helt ointressant ju. Så därför
där
så...
Där har du nästa dokumentär annars.
jag ska bli läkare kanske, eller någon... Nej, jag vet fan. Nej, så jag... Den sortens... Jag tycker att det är väldigt kul det jag gör. Därför har jag, känner jag också att eftersom jag var nära att hamna i andra walks of life, så kanske jag kan gilla dem också. Suttit i någon mindre podd än din och pratat om min liksom, karriär som marinbiolog kanske.
Mm.
Men ja, så jag känner inte det. Jag känner väl liksom viss förtröstan och liksom glädje ändå över att man får hålla på. Och i bästa fall får man göra ännu mer grejer. Och det är ju det jag tycker är roligt, att titta på grejer på tv och film. Att då få hålla på med det är väl toppen.
Mm. Men du, hur är det då om man tar din arbetstillvaro?
Mm.
Mår du bra? Det lät ju som du mår jättebra i det.
Ja, det gör jag. Det är ju, de senaste åren har det väldigt, för mig jobbmässigt, väldigt mycket handlat om Alla mot alla, eftersom vi gör 128 program per år. Och jag skrattade högt åt tidningen Filter som kom hem till mig för några veckor sedan, där det stod Christian Lok berättar om det hårda slitet bakom På spåret.
Mm.
Och de gör 13 program per år eller något. Det är allt de gör.
Mm.
Och vi är 10 gånger så många, och jag tycker vi har samma nivå som de har. Och det är inte mitt sätt att skita på dem, utan de får göra vad de vill. Men jag menar, det säger att det är väldigt mycket arbete bakom att göra så många program som ändå ska ha någon slags, inte, jag menar, vem vet, Master Jeopardy och sånt har lite mer av en liksom löpande bandkänsla än jag tycker Alla mot alla har. Det ska vara lite late night liksom, alltså om det kunde sändas på en fredag typ.
Mm.
Så att ja, det tar ju, i och med att vi gör så mycket då, jag vet inte hur länge vi får hålla på med det, men det mellan inspelningssjoken som är väldigt intensiva, då skriver jag ju väldigt mycket manus och frågor till nästa sjok, så att sen kommer den av fönstret när säsongen är över, och då är det ju, vill jag ju vara så delaktig jag kan på Nexiko som är vårt produktionsbolag och vara med i möten om kommande projekt och sånt, vilket ju är skitkul också. Så att men jag hade jag vetat för 12 år sedan att jag skulle vara så här balanserad, så skulle jag nog ändå vara tacksam.
Mm.
Så det är läge att vara det då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Du, byter halvtvärt ämne ändå. Anna Vnuk. Har du jobbat med henne?
Känner Nej, jag har inte. Jag vet om det.
Ja. Hon är aktuell med en föreställning om skam. Mm. Med någon slags undertitel om att bli bortvald. Bastarden heter den. Verkar jätteintressant.
Dansföreställning eller?
Jag tror det.
Ja, läste om den idén lite.
Ja.
Lite läste jag. Jag läste inte hela artikeln. Men jag tänkte, ja, så fort man inser att det är dans, ja, men då kan jag ju inte dans. Så då är det fan. Då är det inte helt säkert man läser hela artikeln om dans.
Men du blir inte lite sugen på att gå och se den?
Jag har sett en dansföreställning en gång och man låter så jävla stereotyp bara. Men, oh visst, jag skulle vilja bli golvad. Ja, men när någon säger så här, du borde se Whiplash, det är en film om en kille som trummar. Ja. Och tänker man, hur fan ska de kunna få det att flyga? Ja, okej, det är typ en av de bästa filmerna jag har sett.
Ja.
Ja, och den handlar ju inte om trummande förstås, men det utspelar sig mycket trummande i bild. Liksom.
Har du sett den med ungarna?
Ja, de älskar den.
Ja, samma här.
Ja.
Men du, jag vill ändå in i skammen. Mm. För att jag tänker mig att du har varit så liksom skamlös kring skam. Det känns som att du är generös med grejer som man kanske skulle kunna tycka är skamliga. Så som anger management, att du slår sönder racketar och så vidare. Gör innehåll av det.
Ja, det är det man gör. Ja.
Jag minns också med skräckblandad förtjusning om när du bajsade ner en t-shirt på P3.
Just det minns jag också med skräckblandad förtjusning.
Förstår jag.
Okay. Jag torkade ner den kan man säga.
Ja.
För den var längre än jag trodde.
Ja,
och kom mellan när jag satt ner. Och det var inte så att jag liksom, så gick det till.
Ja. Men var går gränsen för skam? Vilken skam delar du inte med dig av så att säga?
Det är klart att man... Om det inte är innehåll... Jag kommer ihåg en gång jag var på Tekniska museet och barnen var små. Och jag var dålig i magen. Och,
just det.
Ja, men då var jag tvungen att gå på toa. Och de var ju tvungna att vara med, för de är för små. De kan inte stå utanför.
2 och 4.
2 och 4. Mm. Och så var jag väldigt lös i magen. Och det lät väldigt, väldigt mycket. Och det var ju fruktansvärt att vara där inne. Men väldigt liten toa också. Så barnen började liksom skrika där inne till slut. Och Pella som helst ropade, andas genom munnen, Joni. Mm. Ja, kaos var det där inne. Jag var tvungen att utföra det. Var liksom, jag var ett djur som bara var nere i my basic foundations. Det var bara... jag och avföring som fanns. Det var jättedåligt mådde jag. Och sen kommer man ut och ser det folk som står och stirrar, för de undrar vad fan är det som har hänt där inne. Det låter som att några barn skändas liksom. Ja, och det kände jag ju direkt efteråt när allt det här har lagt sig, att ja, det här är ju någon, det är ju liksom, det är ju någonting. Och är man en viss typ av person så skriver man in det som en filmscen, eller så gör man poddinnehåll av det. Och det är liksom, man behöver sitt poddinnehåll, och därför är väl det man gör det. Och så finns det väl, jag vet ju också om att hade det där varit super frowned upon, så hade jag kanske inte berättat det. Jag förstår ju att det är, jag fattar väl också som alla andra gör, det är inom citattecken att bjussa på sig själv att berätta om den typen av grejer. Så jag förstår att vissa tycker det är också svinäckligt att höra om. Mm. Jag fattar att folk har liksom äckelmagade kring sånt. Men då känner jag så här, fuck, då får ni vara det då. Då kan man triggervarna.
Och i kronologisk ordning så har du då redan så att säga varit på P3. Så att du har liksom, och du blev inte cancelled av det.
Nej, men man känner väl, så här, man förstår att jag ska inte säga att så här, åh, det här flyger. Men jag känner ju själv att det har, man säger ofta filmiska kvaliteter, men i någon mån är det väl det är. Man kan se det framför sig, man får bilder i huvudet och man tänker, ja, det är ju väldigt många. Det är väl någon, är det dummare, Jim Carrey går på toa och den svämmar över och liksom. Mm. Det där är ju alltid klassiskt liksom innehåll i fiktionen. Och inte lika vanligt när folk berättar om det. Men ja, vad fan, det är allt jag har.
Mm.
Ja, men skulle jag tappa det med mina barn på ett sätt som så här, det här är bara liksom mörkt. Ja, då skulle man ju kunna möjligtvis leta sig fram till att göra innehåll av det. För att man så här, det här är fruktansvärt förbjudet. Det här är det många som är med om. Alla mår dåligt över att de är med om det. Och så kanske man skulle kunna hitta, men det finns ju inget kul i det, utan då skulle det vara något mer. Och så har man, ska man berätta det för världens människa med världens kortaste liksom attention span, det vill säga Filip, då kanske det kanske inte lämpar sig på samma sätt liksom i våra forum. Fattar du vad jag menar?
Mm, mm.
Så att jag det är inte ens generöst att berätta de grejerna. Det är ju också, jag förstår, vet ju vad jag gör.
Så skammen är konstant också, eller?
Ja.
Är det inte så att man blir lite mindre brydd?
Med åren?
Ja.
Ja, men alltså, när du pratar också om att skammen är konstant, hade jag skämts över att jag torkade ner t-shirten på P3 eller vad det nu är, då hade jag ju kanske inte gjort innehåll. Alltså jag bryr mig ju inte om att jag gjort det, så att säga. Det är ju dråpligt bara.
Mm.
Och det är liksom, inom citattecken, bjussigt att berätta om det. Då är det ju knappt skam längre. Det är skam för somliga. Och så tänker de, hur kan han berätta det? Det är ju superpinsamt ju. Men om det inte är skamligt för mig, och jag har råd att vaska en t-shirt på Petris hårt plågade toalett, då är det ju knappt skam. Då är det ju mer bara opportunism mer.
Mm.
Att se innehåll och fånga det på något sätt. Så det är, jag kände liksom inte att där har jag besegrat skamdemoner på något sätt. Det, för då är det, mer, det är ingen skam för det, med det.
Men du, jag tänkte på en sak. Jag vet inte, för jag skrev till dig per sms att jag skulle försöka knuffa dig i någon riktning som du inte hade varit i förut. Anna Vnuk, där hade du inte varit förut.
Nej, mycket. Verkligen. Nej. Inte, jag är tacksam för det.
Hur blev du en never nude? Har du varit där?
Säkert. Filip älskar att ta upp det. Men jag tror att det är min hobby, förmodligen om jag köttade i mig själv.
Just det, det här har jag fan hört. Ja. Tips extra, Peter, naken.
Rymdimperiet slår tillbaka.
Okej.
Ja, men jag och några kompisar satt hemma och kollade på den. Och jag var väl kanske 13-14 och pappa hade bastat och kom och ställde sig och kollade mitt i. Och jag anar bakom mig att pappa står och tittar, det får han väl göra. Men så ser jag mina kompisars blickar vänts mot honom och inte, och liksom så här, något förändras bara i rummet, så vänder jag mig om, okej, ja, han är naken och står och tittar på Rymdimperiet står tillbaka.
Mm.
Och vad fan, det är ett jättestarkt core, vad heter det, säger man core memory får man säga. Mm. Apropå att men det måste vara riktiga grejer för att man ska minnas det. Det är ett core memory för mig.
Mm.
100%. Men nej, jag vet inte. Det kanske hänger ihop med att när jag klipper mig så sätter jag upp pappers i spegeln. Jag vill inte se mig själv i ansiktet heller. Jag vill helst inte synas. Det låter jätteparadoxalt med tanke på det jag jobbar med. Kanske hänger det ihop med det. Men jag har inte... Jag ser folk på Insta så där också. Så här. De går på idrottsgalan och så lägger de ut 9 bilder på sig själva. Jag fattar. Folk är olika, det respekterar jag. Men då de lägger ut bilder, människor i mitt skrå, nu sitter jag här i sminket och blir så snygg igen. Jag kan inte ens se mig själv. Jag har inte speglat mig själv på 10 år. Mm. Jag står inte ut. Så det är väl liksom...
Men du kan visa din penis för mig ändå.
om jag fick bestämma hade det varit en vägg mellan oss nu. Jag vill inte att du ska se mitt ansikte ens.
Okay.
Nej, och mina torra alltså, det finns ingenting med mig som är värt att titta på.
Jag fattar.
Ja. Nej, jag har ingen kanonförklaring till det.
Nej.
Men pappa är ju... Det är väl liksom... Det är väl den bra anekdoten.
Men vadå? Hur blev det så här? Alltså det måste ju ha eskalerat att du liksom... Har du mer i papper till frisören?
Nej, han tar alltid hand om det.
Aha.
Det finns ju gott om modemagasin hos frisörer. Så då river han ut sidor ur L. eller Vogue eller något, och så sitter man och stirrar in i det och kan liksom läsa de sidorna ibland också då. Men
har ni tänkt på att vända stolen?
Jag tror att det är lite grann som att byta hand klippmässigt för honom. Det är liksom, finns en procedur för det där ändå. Ja. Han har också behövt lära sig att klippa utan spegel, för det är ett hjälpmedel för dem ju. Ja. Men jag har ett ögonblick jag minns tydligt. Alltså jag tror inte att när jag började med TV, dels så satt man aldrig i smink när man började göra TV, för då var vi bara på fältet ju. Det fanns ju ingen smink då, utan då tutade man och körde på liksom ute i världen då, i Los Angeles eller liksom res runt där. Sen så började man göra TV där man plötsligt satt framför en spegel och gjorde sig i ordning. Och det var ingen synd om mig för det. Men då minns jag ett ögonblick. Och det var också olyckligt att bredvid mig, i stolen bredvid mig, satt Pontus Gårdinger. Vilket man ville aldrig bli plåtad med Pontus Gårdinger. Man ville aldrig sitta liksom och spegla sig bredvid Pontus Gårdinger. Och då så satt han och pratade om sina tänder. Han var så glad över sina tänder. Och så sa han att jag liksom, att han hade, vad det nu var, stora framtänder. Så ja, men det, är det någon som har stora framtänder, så är det jag. För jag hade liksom, jag hade överbett som barn. Och titta vad stora de är. Och så öppnar jag munnen och ser att de inte alls är stora, utan att istället för att de går liksom neråt, så har de gröpts ur. Och att mina tänder var så korta plötsligt, de här, se här, att de var liksom, det blir nästan konkavt eller konvext eller vad det är. För att jag har gnisslat tänder så mycket, antar jag. Och jag, det var någonting med det som var, det gjorde något med mig. Alltså jag så här,
det föll helt platt att du sa det här då. Är det
nej
det?
Men Gårdinger var ju, han väntade sig att se några stora maffiga liksom gnistrande tänder och såg istället två små liksom suketter, stumpar och liksom nästan, ja men du vet, amerikanska inbördeskrigets soldattänder typ. Och han sket väl i det. Det var inte så att han bara, oh helvete vad synd. Men du vet så här, plötsligt så här, okej, det där stämde inte alls överens med
du,
min
själv. Du lägger inte traumat på honom så
att säga. Nej. Och det är hårt att säga att det är trauma, men jag minns då att fan, det där har jag inte tittat på ett tag och inte behövt bry mig om, och det är väl skitsamma om mina tänder ser ut som små suketter, men det var inte kul. Och nu kanske jag ska sluta med att titta på mig själv bara, så då har jag slutat.
Okej.
Och det här är väl 2009 kanske.
Ja, så det är ändå goda 15 år.
Ja.
Men vad händer i klipprummet då? Alltså så fort du är i bild så tittar du bort.
Nej, det är vad det är. Det är inte kul bara. Alla mot alla är jag aldrig med i klippningen i, för det är så, det är ett enormt maskineri och de är skitduktiga och det är för många program för att bry sig om. Men när vi har gjort den här filmen, då måste man ju sitta, jag har väl sett 60 klippningar av den här filmen. Men då tänker jag också att det här handlar ju om Lars och det handlar framförallt om Filip. Jag fladdrar förbi, jag är väldigt förhållandevis lite med i filmen, och det, jag får bara liksom. Det är någonting också när man håller på med någonting som är liksom där hjärtat är med. Det vill säga, vi har försökt göra en fin film om ett universellt tema, bla bla bla, och Lars är en underbart älskvärd person. Fuck you för att du sitter och bryr dig om hur du ser ut, så att säga. Mm. Så att det är lite lättare då.
Men
inte det är kul.
Det här, det heter ju något. Asoprotrofobi. Asoptrofobi.
Det måste finnas ett bättre namn. Jag minns att jag satt i något tv-program någon gång och bredvid Håkan Hellström.
Ja.
Och så råkade han titta ner i monitorn där man ser bilden på vad som är i bild. Och då så tittade han och så sa han bara monstrum, sa han.
Oj.
Och då menade han sig själv då, för han tyckte inte om att se sig själv heller. Och då kände jag att det var ett moment mellan oss, att vi kom nära varandra, att vi förenades i att det inte var kul att titta på sig själv.
Mm. Också en vacker man dock.
Ja, jätte. Jag förstod inte vad han menade. Först trodde han menade mig förstås, när han sa monstrum. Och tänkte jag, hårt. Ja. Hårt. Hård icebreaker. Men ja, han pratade om sig själv.
Men är det förfallet som är det absolut jobbigaste?
Det eller? Tror jag att det är. Men det är, samtidigt, ja. Om vi går tillbaka till urtraumat inom enorma citattecken, stunden med Gårdinger och tänderna. Det är ju förfall. Jag hade ju inte såna tänder innan jag började gnissla tänder. Då samtidigt var jag 15 år yngre än vad jag är nu. Men det är väl allt förfall är ju. Det är ju en förruttnelse man är med om hela livet ju. Så det är väl det. Det är väl någonstans en indikation på att allt kommer att ta slut. Så det är väl det man bara vill undvika om man kan. Det är ju också så, vad fan ska man sitta och spegla sig för?
Nej, det kan ju gå riktigt dåligt som det gick för han, vad han nu hette.
Narcissus, nej.
Jo då.
Ja, kanske. Ja,
exakt. Hur gör du när du rakar dig?
Då, mentalt så har jag ju papper på spegeln också, men det kan jag ju inte ha, för att jag har tonårsdöttrar och det är massa spring där. Men då så tittar jag bara under näsan hela tiden. Ja. Jag tittar inte uppåt. Samma sak när jag kollar håret, så kollar jag över ögonen. Det är liksom, det kritiska är väl liksom mun till ögon. Ja. Det är det som förfaller.
Mm.
Så kan hår, har man tur att jag får behålla håret ta i trä, det kan ju också ryka.
Varför gör du inte botox?
Ja, men jag... Ja, det är klart jag har tänkt på det. Mm. Men samtidigt så jag tänker ibland på, vad heter han nu då? Han som är i amerikanska Idol. Den elake britten. Vad heter han?
Just det.
Simon Cowell. Titta på honom. Mm. Han måste väl ha tillgång till världens bästa knivar och kirurger. Ja, det ser inte klokt ut. Om han med de resurserna, så går jag till någon snubbe i Vasastan. Det kan ju sluta hur som helst och då blir det dubbel bestraffning på något sätt.
Men du, jag vill bara, innan vi går härifrån, du vet ju, jag var så dålig förra gången jag intervjuade dig, tyckte jag. Eller, själva programmet var ganska dåligt. Mm. Och jag lät så dålig. Mm. Men jag blev ändå lite pigg av att höra att jag ville prata om pengar. Mm. Och jag ville återigen prata om pengar.
Okay, ja, det vill man väl alltid?
Ja, det vill man alltid. För jag funderar liksom på... Och jag förstår att jag inte kommer få ut några siffror ur dig, men jag är ändå liksom nyfiken, för det går ju så fruktansvärt bra för ditt produktionsbolag, verkar det som.
Ja, inga undkommer ju dramadöden. Så Nej, okay. Det är verkligen, men har man massa människor som jobbar för den och sen plötsligt så slutar Viaplay att beställa och slumpar bort 15 serier till andra potentiella beställare, då blir det jättejobbigt av produktionsbolag. Okay. Så att inga är immuna mot det. Det vill jag ändå ha sagt.
Nej, men för det var lite liksom nyfiken på hur liksom, för att jag menar, du och Filip har väl, ni har väl nästan unik, eller ni är ett gäng profiler som väl fortfarande har den typen av pengar som man har som programledare. Det vill säga att man får betalt för att vara låst till en kanal. Mm. Alltså det är väl en handfull i Sverige kanske?
Ja, jag tror att det är färre, det blir mer och mer sällsynt tror jag. Men nu är ju plötsligt, Jessica Almenäs är ju en kanal 5-profil, nu gör hon Love is Blind. Carina Berg är väl typ också en kanal 5-profil och gör Melodifestivalen, så det luckras ju upp mer och det är väl rimligt också på ett sätt.
Ja. Men hur som helst, är det liksom kanal 5-pengarna som har gjort dig rik eller är det produktionsbolagspengarna? Eller är det 50-50?
Det är nog, alltså Kanal 5 har vi har varit på Kanal 5 i 20 år ju. Mm. Så att det är ju mest det, tror jag.
Ja.
Och jag hoppas och tror att vi har tillfört pengar till våra ägare. Mm. Så att det är lite skönt när man har tjänat bra att man inte är på SVT. För då hade det liksom, man hör om de här BBC-programledarna som tjänar mycket. Då kan ju ändå licensbetalarna säga, det är mina pengar som den här jäveln har köpt en yacht för. Mm. Fan vad sjukt. Det kan ingen tjäna kring Kanal 5. Det är ändå bra.
Mm.
Finns inget, så kan man vara liksom missundsam, herregud. Men det är för att ni har tittat.
Mm.
Ja, så jag känner ingen uppenbar skam för det.
Nej, det förstår jag. Men sen, förlåt om jag är pengakåt nu som vanligt då, men det faktum, alltså Young Royals köpte inte ditt hus i Frankrike, eller jo?
Nej.
Du blir inte stenrik på det.
Men det vet jag verkligen genuint och inte vilka pengar som är i rörelse. Men jag tror inte, det finns ju en dimension av, tror jag, nu kan du göra en serie för Netflix. Ni kommer inte tjäna så mycket, ni kommer inte äga någonting av det. För det är ju Netflix som äger allt. Men det ser jättebra ut när ni går till andra och säger, vad har ni gjort? Ja, men vi har gjort Young Royals. Alltså vi har haft möten utomlands och så säger man att man har gjort Young Royals. Mm. Det är ju, vilket, jag har ju inte haft någonting med det att göra. Då blir folk jätteimpade. Så då blir det ju liksom... Där blir man ju som, men på samma sätt som när man var liksom 22 och inte tog betalt för att skriva för L, för det såg bra ut på CV att skriva för L.
Mm.
Så är det, alltså, det är långsökt parallell, men du frågar, men det tror jag inte är någon jättepengamaskin.
Mm. Och hur går det med formatsäljeriet då? Det ligger också still just nu, eller?
Ja, för fan i helvete. Det är liksom någonting hjärtskärande i att det traditionella är ju, om man då säljer ett format utomlands, att först säljer man till ett, man är ett litet land, säljer till ett litet större land som sen leder till ett lite större land och sen blir det Tyskland, England, USA, världen. För säljer du till USA, då kan du sälja överallt, typ. Vi säljer ju bara till mindre och mindre länder. Alla mot alla, först till Norge, absolut, och sen till Danmark. Nu är det på gång i Finland. Det blir bara mindre och mindre länder. Och det är skit, alltså de som gör det där gör vad de kan, men det är skitsvårt att sälja gameshows utomlands. Jag var i England och kollade på tv liksom en hel kväll och det är bara gameshows. Och så tänker man, de borde ju älska dem att alla. Stephen Fry leder det, kan ge rolig stämning, de är bra på att skriva rubriker, det är fan vad bra det skulle vara i England. Ja, och så säger jag det till Beckung som jobbar. Ja, men vet du, förstår du hur mycket gameshows de gör? Hur bra de tycker att de är på gameshows? De köper inga gameshows.
Mm.
Så att, nej, det är jättesvårt. Det är det som är såklart, men vad säger man, slutet av regnbågen. Man säljer massa format och kan tjäna pengar när man sover. Men det har varit väldigt lite sånt ändå.
Ja, jag fattar. Du, innan jag släpper dig då, liksom, vad är det, jag förstår. Ja, men nu låter det som att din tid äts upp, men finns det några sådana grejer som du tänker så här, ja men fan, det skulle vara väldigt härligt att...
Men ja, visst, att skriva och regissera en film till som inte är dokumentär då, för att när vi gjorde Tårtgeneralen så lärde man sig mycket i klippningen av den, och när man håller på med dokumentär så finns ju begränsningar för vad fan man kan uppfinna givetvis, även om man inom statiska inslag producerar i själva filmen då. Men det är också så jävla... Film känns ju greppbart på så sätt att det är 90 minuter, men serier som ju de flesta kanaler vill ha, de vill inte ha filmer. Det är så jävla mycket minuter. Alltså The Gold, som jag, det är ju 6 timmar typ. Det är ju 3 hela långfilmer. Så att det är ju... Och det är inte det jag studsar på nödvändigtvis. Men man kan ju också tänka så här, ja, måste det vara 6 timmar långt då? Nej, så det är väl det med. Det vore jättekul. Jag menar, alla de människorna vi gör Alla mot alla med, det är extremt roliga, begåvade människor. Tänk om vi kunde ta den hjärnkapaciteten, sätta oss i ett rum nästa, så att säga, Uppsala eller Prag-konferensresa och säga, nu ska vi inte prata om nya moment i frågesport, nu ska vi prata om vad vore en kul serie att se. Det hade varit en dröm att göra. Det är ett konkret svar, att åka iväg på en konferens om ekonomin till 2024 med Alla mot alla genierna och sitta, nu ni ska använda all er så briljans till något som man skulle gilla att se. Det vore kul.
Ulvhälls herrgård.
Ja, var ligger det?
Strängnäs.
Strängnäs, ja, okay. Kanske.
Jag får betalt varje gång jag får in
den. Ja, jag förstår det.
2 hotellnätter. Jo, jag tackar. Nej, det får jag inte. Jag hittade på det. Ja. Men kanske,
ja,
att det blir en självuppfyllande profetia.
Ja, ja, de kan höra av sig.
Stort tack för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket.
Ja, filmen heter alltså Den sista resan. Se den och ring någon du älskar. Jag är rätt säker på att producenten Ninni Westin och Acast tackar för visat intresse. Jag gör det i alla fall, och vi hörs om max en vecka, säger jag, Kristoffer Triumf. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.